Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
När man såg då till exempel att unga män med dålig kondition hade ungefär samma absoluta risk för hjärtinfarkt som äldre kvinnor med god kondition.
När jag spelar in Porna till Perspektiv, som här inledningen alltså till podden, då brukar jag stå upp, för någon producent sa till mig en gång att det hörs i rösten på något vis. Men resten av tiden, ja då sitter jag ner och det blir en massa sittande under en dag. Du har säkert hört att man inte borde sitta så mycket, men varför? Och att man borde röra på sig mer, men vilka effekter kan man egentligen räkna med då? Kommer de bums eller tar det lång tid? Och är det verkligen lika bra för alla att röra på sig mer? Elin Ekblom Bak är rektor på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm med inriktning på folkhälsa och fysisk aktivitet. Och hon har undersökt svenskarnas kondition och rörelsemönster. Så jag bjöd in henne till studion för att prata om mitt och ditt sittande, och om vilka negativa konsekvenser det får för vår kondition, om den hälsoklyftan som faktiskt blir allt tydligare mellan olika grupper i det svenska samhället, och inte minst de enskilt starkaste faktorerna för att få en god hälsa och leva ett långt liv. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa att lära dig om aktuella ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se. Om du har tips på gäster eller ämnen som du skulle vilja att vi tittar lite närmare på. Och därmed är det dags för Elin Ekblom Bak. Ja, här sitter vi. Är det bra för oss?
Ja, just nu känns det bra. Jag har i alla fall cyklat hit, så att jag har fått en liten dust av aktivitet
innan. Ja, jag gick hit. Men när blir det dåligt att sitta för mycket? För det pratar vi ofta om, att man sitter för mycket, man borde mer.
Ja, alltså det är ju den där rubriken när vi möts av. Det är livsfarligt att sitta på jobbet, det dödar dig, etc. etc. Mm. Jag skulle säga att när vi började kika på det här med stillasittande så blev det lite så här dikotomt. Det är livsfarligt att sitta och du kan inte skydda det på något sätt. Nu skulle jag säga att forskningen snarare ligger...
Rubrik, okänd folksjukdom.
Exakt. Ja. Och framförallt det här, sitta det nya röka, det är jag lite halvt allergisk emot, för det går inte att jämföra de två. Men det slog ju. Det var ju liksom...
Det säljer lösnummer.
Men jag skulle säga att det blir farligt att sitta, om man säger så, eller i forskningen, om man läser forskningsrapporterna. Så för den som i övrigt inte gör någonting, så är det här sittandet inte speciellt bra. Speciellt när vi sitter under längre perioder. Mm. Tänk dig att sitta en minut, hoppa upp och göra någonting en minut, och tillbaka och sitta en minut, upp en minut. Alltså hela tiden varierar. Ja, men då blir inte sittandet ett jättestort problem. Men när vi liksom blir sittande 5 timmar eller 3 timmar i sträck, alltså långa perioder om man säger så, och inte gör speciellt mycket annat. Då har vi en koppling till
ohälsa. Så det är väl det man säger om att den bästa arbetsställningen är nästa arbetsställning?
Faktiskt, väldigt bra. Så, och där kan man ju säga att de som säljer ståbord går väl lite långt att säga att ställ dig upp hela tiden. Alltså det, om man nu skulle säga det. Så att stå hela dagen är väl inte speciellt bra heller, utan precis som du säger, variationen. Jag menar, jag har förvanat att om jag använder mitt ståbord, så till exempel ska jag prata i telefon, då ställer jag mig upp. Ska jag skriva ett lätt mejl, då ställer jag mig upp, men jag behöver sitta ner när jag ska koncentrera mig och skriva en text till exempel. Så vi är lite olika hur vi funkar där. Så att hela tiden varieras.
Just det, att stå upp när man ska prata är ju jättebra.
Sen till exempel.
Gå ett varv och kolla det liksom. Men sådana här skojiga stolar och ståbord och sånt. Det fanns ju någonting, är det 80-talet, 90-talet, kommer det ut som en gunga. Man sitter med knäna på en
träd. Ja, och det tog väl lite grund ur mer ergonomin skulle jag säga. För, menar, nu
och
sitter...
allt kommer från Norge dessutom.
Det känns som det, va? Ja. Nej, men jag känner just nu, men nu sitter jag nästan och hänger lite med ryggen. Och det är ju det man vill undvika i det här fallet. Man vill ha lite rakare position. Så att jag menar, ganska tidigt så har man ju tittat på ergonomin i arbetsställningar. Nu kanske vi tittar mer på en annan grej. Det är ju mer att titta på hjärta, kärl, hälsa, den biten. Och där visst kommer stolarna in och bollar, och man kan till och med sitta och trampa på en cykel. Det finns ju gåband under det hela. Och allt handlar om att vi ska röra oss lite mer, fast vi är fast vid vårt skrivbord. Så att frågan hur mycket bättre det är, liksom, det är ju, kan du istället pausa 10 minuter och göra något annat och gå ut och knalla någonstans och sen så gå och sätta dig igen? Alltså, måste du verkligen installera den där elslukande gåbandet under eller någonting sånt?
Ja, det är frågan. Plus att du ser ut som en fjant, vilket jag tycker man måste ta hänsyn till också.
Och det är svårt också. Jag fick faktiskt låna ett sådant här gåband en gång. Jag var bara tvungen att testa liksom. Och det funkar ju, som sagt, när du ska prata i telefon. Men ska du liksom skriva någonting, alltså samtidigt gå, det är motoriken vi pratar om, använda muspekaren. Alltså sådana saker blir ju svåra. Då ska du hoppa ut och ställa det då. Ja, det funkar ju, men det känns som att försöka lösa ett problem som vi kanske kan lösa mycket mer naturligt. Så då,
känns som man försöker lösa problem genom att åstadkomma ett annat.
Ja, lite så kanske.
Men varför sitter vi så mycket då? Jag fattar väl att vi har blivit mer kontorsrottor och sånt. Liksom, men...
Problemet är ju lite att, vi har visat det för ett par år sedan här, att vi kunde se att i en jättestor grupp svenska män och kvinnor så hade konditionen försämrats. Och i gemene mans huvud så tänker man, kondition har ju att göra med att vi rör oss mindre förmodligen då. Mm.
Konditionen... Jag ska bara stoppa här, jag har två definitioner. Ett, vad är kondition? Hur definierar man det som man är en forskare som du?
Konditionen, det är egentligen hjärtat, lungorna och kärlens möjlighet att ta syret från luften omkring oss och omsätta det så att musklerna kan använda det och bilda energi. Det är liksom den fysiologiska förklaringen. Så att vi tar in luften, omsätter den, hjärtat puppar ut den, musklerna behöver syre för att skapa energi för att kunna röra sig. Och som en bil kan man väl säga, ju mer och ju snabbare du ska röra dig, desto mer bensin behöver du. Ju mer och snabbare du ska röra kroppen, ju mer syre behöver du helt enkelt.
Just
och det. Och det är kondition är egentligen då.
Är det här varför höghöjdsträning är bra? För att då tvingar man kroppen att använda mer av det lilla syret som finns i luften?
Ja, man anpassar egentligen hur blodet är sammansatt och liknande. Att vi blir bättre på momentant under de här veckorna transportera syre på ett bättre sätt helt enkelt. Ja. Så konditionen, det är egentligen taket på det här systemet. När vi slår i taket så är det vår kondition. Och det betyder ju att om en average svensk tak kommer att klara av att den kanske springer midnattsloppet på en 45 minuter, en timme. Men Frida Karlssons tak skulle kunna göra att hon springer det på en halvtimme, för hon kan hålla en mycket, mycket högre hastighet i sin löpning. Så att det där taket är, det är konditionen helt enkelt. Och den såg vi hade minskat då.
Och vad är då god kondition? Är det procent av taket? Och, antar, alltså, och dessutom måste väl taket vara olika beroende på hur man är skapt, eller?
Ja, men precis. Taket beror ju både på hur mycket vi tränar. Det är egentligen det ena då. Vi måste få upp pulsen. Det räcker inte med att du och jag ställer oss här utanför dörren för att påverka, utan vi måste komma upp i lite i puls. Det här klassiska, känna sig lite anfodd någonstans upp till max. Då påverkar vi konditionen. Så att träning, absolut, vad vi har gjort de senaste månaderna eller veckorna, men också vilka föräldrar vi har valt. Det är de två liksom starkaste faktorerna, så det vill säga generna är väldigt viktiga.
Just det.
För det hela. Och det där taket då, som du säger, när man mäter det taket så gör man det egentligen i absoluta tal. Det finns liksom högre, högre, högre. Men sen är det också ganska intressant, tar du en maratonlöpare till exempel, en tunn, kort person som springer, så dess tak kanske inte så jätteexceptionellt, men de kan jobba nästan precis uppe vid taket hela tiden utan att liksom bli förtrötta. Medan en normal person kanske kan jobba på 75%, men de kanske kan jobba på 90%. Det är det här som kallas för, tror man känner, tröskelträning, om man pratat om att man ska jobba hela tiden och nöta precis när det börjar bli riktigt, riktigt jobbigt och höja den där tröskeln. Så att tak och hur nära man kan jobba, det kan man väl säga bestämmer.
Just det. Ja, men det är ju den där alltså, kopplingen till, ibland så pratar man om det som, upplever jag som att träningen inte är kopplad till oss som personer, men man kan ju titta på liksom, när man gjorde en jämförelse mellan simmaren Phelps och sen som maratonläpare som jag nu glömt, liksom, de är exakt lika långa, de var födda samtidigt, liksom, precis så. Men Phelps har otroligt långa armar, det är ju jättebra om man simmar.
Och händer, och stora och så.
Ja, men han har typ liksom så här korta ben.
Nej, men det är ju absolut det. Så kravprofilen, när man säger så, till den prestation du vill göra är ju helt olika. Jag försöker ju alltid svära mig fri från att bli maratonlöpare, så jag har inte kroppen för det, säger man lite urskuldrande sådär. Och det har ju med fibersammansättning, man har säkert hört om långa, och, eller vet du, snabba och långsamma muskelfibrer. Ja. Det finns ju massa saker. Men om vi pratar om kondition, då är det just hjärtat och kärlen, hur bra de är på att omsätta det här syret då, till att vi kan springa snabbare och snabbare och snabbare.
Du har ju ändå liksom spelat fotboll på, på landslagsnivå. Har du liksom provat andra sporter och insett att du var skitkast på det?
ja, det har jag väl. Jag tror att jag är en sån här average vad det gäller. Jag är ganska stark och jag är ganska uthållig, så de sporterna funkar. Men när det kommer till, som du säger, att springa riktigt snabbt på längre distanser. Jag har sprungit maraton, jag har kört klassiken och sådana saker. Men det är ju liksom, då tuffar man ju på där. Jag är ju ingen elitprestation i dem, utan jag tror att jag är mer lite typisk springande mittfältare som jag var. Det vill säga, jag orkar mycket och är ganska stark.
Ja, just det, hålla på jävligt länge. Liksom.
Precis, men som sagt, maratonlöpning skulle nog inte vara någonting för mig. Där måste jag ju bära min kropp hela tiden. Och det blir ju jobbigt om jag är lite större.
Just det, för maratonlöpare som är duktiga, de äger ju ingenting.
Nej, precis.
Men detta var bara definierad kondition. Och det andra var liksom då att när nu man pratar om det här stora testet om svenskans kondition. Hur gör man det? Är det liksom självskattning eller är det vetenskapligt? För självskattning vet du att det är ju svajigt.
Ja, det är svajigt. Nej, men alltså i det här fallet så sprang jag ju på en guldgruva, kan jag väl säga. Jag tror att alla som varit anställd någonstans har kanske någon gång blivit erbjudna att testa sin hälsa hos någon av de stora företagshälsorna. Jag behöver inte nämna dem i namn, men de finns ju Previa, Vonova, Falk, vad heter de nu för tiden? Och de här testerna som har gjorts sedan 80-talet finns nämligen samlade i en stor, stor databas. Den har vi fått tillgång till. Har jag börjat samverka med dem som är egentligen registerhållarna av den här. Och i den finns det upp mot 1 miljon tester gjorda under sen 80-talet.
Ja, så då finns alla våra det sådana blåstester kopplat till blodvärden.
Precis, i det här fallet, ja, precis, i det här fallet så är det framförallt kopplat, det är de liksom mest grundläggande, men framförallt ett konditionstest. Man har alltså cyklat, man har, någon gång har man säkert gjort det, man sätter sig på en sån här testcykel och cyklat ett par minuter och så får man reda på sin kondition. Så de värdena kunde vi använda. Och det finns faktiskt inte någonstans annat i Sverige eller internationellt den här typen av mängd av data. Vi är så duktiga. Det finns många nackdelar med Sverige, men det finns många fördelar, framförallt forskning. Vi är väldigt duktiga på registerföra, och med bara personnummer kan vi ju koppla mycket mellan individer.
Jag är otrolig sån, jag tycker ju om allt sånt. Och en lustig anekdot, jag är då syster som är född på samma dag som mig, så vi är helt enkelt tvillingar. Men vi är hemskt olika. Detta märkte jag inte minst efter 15 år att ha lämnat in testet till tvillingtestet.
Ah, just det, tvillingtestet, ja. Ah,
för hon gjorde inte det.
Okej. Och det är en fantastisk databas. Alltså.
Men jag tycker de kunde säga så här, du, din tvilling är liksom skitsvajig. Du kan lägga ner det.
Kan du lägga ner det?
Tack snälla.
Ja,
men det här,
precis.
Det måste ju hamnat i någon dump någonstans. Liksom. Ja. Men då kunde ni se svenskans kondition också under...
Man kunde följa dem då, för då hade de här testerna gjort standardiserat under, vi tittade ungefär under 20 år. Och då kunde man ju då jämföra. Många har gjort upprepade tester, men vad vi gjorde var att man, tänk att du tar en typ, du tar ung man med låg utbildning, och så tittar man hur har den gruppens kondition förändrats under åren, och så standardiserar man det så att man inte...
Just det, vilket är mycket roligare att titta på, har någon gubbe blivit bättre eller sämre?
Ja, och det är ju på något sätt jätteviktigt också, men den mängden hade vi inte med upp... Vi har många med upprepade tester, men för att få riktigt stor mängd, och det vill man ju ha när man ska liksom titta det stora perspektivet, så använder man olika standardiseringsmetoder för att verkligen kunna säga, ja, men en ung man i början på 2000-talet hade en högre kondition än en ung man i slutet på 2010-talet någonstans, ungefär så. Så
att... Och varför?
Ja, precis. Och då kommer vi tillbaka till den här. Du sa just att självrapport är ju lite så där. Och vi kanske då tänker, precis som jag sa, att träning hänger ihop med konditionen. Så att då tränar vi mindre, tänker vi. Men när vi tittar på vad folk rapporterar, så säger vi faktiskt att vi tränar ungefär lika mycket nu som då. Om det nu är för att vi vill... För ofta är det här social desirability, att man, nu vet man att det är bra att träna, så jag säger nog lite mer, och då speglar det verkligen verkligheten, kan man säga. Så att,
har ni tillgång till Apple Health Kit? Jag vet ju att de är tillgängliga också, data, det är också...
Ja, men precis, det finns ju sådana internationella studier, det kommer också lite svenska där man ser minskar, under pandemin var det jättemycket spännande att se hur det där liksom droppade bara på någon vecka globally och sådär, ett par 10-15% globalt, det är ganska spännande, alltså uppseendeväckande. Men om man säger så, man drar slutsatsen av okej, vi tränar ju lika mycket nu, alltså samma mängd. Så det vi i alla fall kan se på olika typer av proxys, bilåkande, skärmanvändning, typer av jobb och sånt, så är det framförallt kanske inte liksom träningen när vi bestämmer oss för att träna som har minskat, utan det kanske just är den här dagliga aktiviteten, eller bakgrundsaktiviteten skulle jag vilja säga. Det vi liksom får av att vi finns till som människor. Du går hit, jag tog cykeln ner från eller uppe från GH hit, blev lite svettig och sådär. Alltså den typen av aktivitetsbooster som faktiskt är ganska viktiga för vår kondition, de har nog förmodligen droppat på liksom gruppnivå, populationsnivå skulle jag säga. Där är liksom en stor del, tror jag, av att konditionen har minskat. Kanske inte att vi riktat tränar, utan att vi rör oss mindre i vår vardag. Det vi normalt sett fick gratis förut.
Ja, men precis. Alltså, det var ju också fyra grupper som blivit särskilt som fått det sämre. Det var då klassikern, kan man säga. Män, unga, lågutbildade och landsbygd. Men var det just lågutbildade män på landsbygden som var särskilt i fara? Eller var det liksom de här fyra stora grupperna?
Ja, vi tittade på de här. Det blev ju utkristalliserat så att de hade ju haft den största försämringen jämfört med sin motsvarighet, helt enkelt. Och menar, tittar man på det som det är den här typen av forskning som kallas för epidemiologisk forskning eller populationsbaserad forskning, lite större studier, då blir det ju sjukt intressant att just hitta de här undergrupperna. För att annars är vi väldigt duktiga på att alla ska vara samma och lika, och vi ska säga samma råd till alla, och så här ser det ut för alla. Utan en av vinsterna här är ju faktiskt att vi kan hitta undergrupper som vi behöver pinpointa lite mer och lite bättre än andra.
Ja, för det jag tänker, det är ju... Vi pratar ibland om det där, eller har man gjort det i 10 år nu, om att fittest är new rich. Just så att liksom folk kan bli rika, i alla fall i teorin. Men du kan inte bli liksom fitt om du inte anstränger dig. Liksom.
Nej, men precis. Absolut. Och jag menar, det är väl också mycket i CV:t man vill ha det, eller visa upp att man har gjort någonting, att man kan klara av. Jag menar, jag tänker att det är en statushöjare också att vara, ha en god kondition, om man säger så.
Just det.
Så det är också en viktig bit om man nu tänker att det skulle vara lite... socialt beaktansvärt att faktiskt göra det. Och det är väl en av anledningarna till att vi gärna överrapporterar det vi gör.
Fanns någon sån där träningsbok eller om det var matbok? Jag glömde. Det finns en bok som heter, rubriken var någonting still. Jag vill ju bara se snygg ut naken.
Ja, men precis. Så, jag menar, det är ju liksom, vad är syftet? Jag menar, många gånger när folk pratar viktnedgång eller liknande och fysisk aktivitet. Jag menar, du kan inte likställa egentligen hur det ser ut med om du mår bra. Alltså, tyvärr är det ju så. Bara för att du är smal och ser liksom, hälsosam ut så behöver det inte betyda det i det här fallet också. Bara för att du liksom, tränar och håller på behöver det betyda att du mår så jäkla bra. Det beror ju på lite vad vi gör och hur vi gör och vilken form vi gör det.
Ja visst, jag bara lägger in den psykiska dimensionen av det så blir det ju...
Verkligen.
Och öppna Instagram så får man se hur det blir. Det.
Ja men precis. Så att då...
Vi pratar om det här med bakgrundsaktivitet, man gör andra saker. De som inte sitter ner på jobbet, de som rör sig hela tiden, har de då automatiskt bättre hälsa?
Nej, och det här är ju lite spännande för att mycket av våra...
Där det är du, jobbigt att ingenting är enkelt.
Nej, ingenting är enkelt. Det är så här forskarnörden som kommer här. Men där du tog avstamp, är det bra att vi sitter här? Alltså, då kan jag säga alla de här rubrikerna, highlights, sittande i nya röka. Där riktar vi oss den här gruppen, ungefär 70% av befolkningen som har stillasittande jobb. Mm. Den typen. Och i den gruppen, där är det ju sämre att sitta för mycket om man inte tränar. Allt det här vi pratar om. Mm. Men om vi vänder på kakan och belyser den gruppen som kanske...
Kroppsarbetare,
ungefär en tredjedel som har någon form av fysiskt krävande jobb i Sverige. Mm. Som är igång 8 timmar om dagen eller någonting sånt. Nu, det här är mycket generellt liksom.
Och det är där både sjuksköterskor och byggarbetare.
Precis, som har ett mer fysiskt jobb. Där blir det rätt spännande. För att, vi vet ju då att tittar man på en sån här kurva så ser man ju mer man rör på sig ju lägre blir risken för massa olika sjukdomar eller att uppleva hälsa dåligt. Men tittar vi på mer aktivitet på jobbet då är kurvan tvärtom. Det är liksom... ett kors, om man säger så. Det ökar risken för att ha sjukdom i olika former, må dåligt, bli för tidigt sjukskriven, med mera, med mera. Och det första man tänker då, okej, men de som har aktiva jobb, ja men det är ju en annan kanske samhällsklass kan man ju tänka. Man har kanske mindre manöverutrymme att leva hälsosamt, sämre ekonomi, man kanske behöver ha flera jobb, man kanske har mindre möjlighet att leva hälsosamt, röka, alltså allt det här. Ja. Men trots att man tar hänsyn till det här i olika analyser så hittar man inga jättestarka samband med att fysisk aktivitet på jobbet ska vara bra för en. Och då börjar man ju klia sig i huvudet och tänka, men sitter de inte de här forskarna och allihopa och säger att ja, men all aktivitet är viktig för det? Jo, absolut. För den här gruppen som sitter för mycket och sådär, absolut, kör på. Mer fysisk aktivitet. Men för den här gruppen då? Och då börjar man grotta lite, men vad gör man då på arbetet? Varför skulle det vara mer ohälsosamt att röra sig 2 på dagen än 7? Alltså på fritiden. Varför är det olika saker?
Ja.
Och då måste man nog grotta in lite. Och det är något som har kallats för den fysiska aktivitetsparadoxen. Varför är det mer farligt att röra sig på arbetet då än på fritiden som vi alla rekommendationer säger? Ja. Och då kan man kika lite på vad är det för typ av fysisk aktivitet vi gör? Jo, alltså på fritiden då gör vi ofta 30-40 minuter. Det är ganska... högintensivt, ofta kul med vänner, kanske går på något pass någonstans och när du väl är klar, då lägger du i soffan och tycker att du är kanon, du har ju liksom tränat, du vilar dig liksom. Ofta kanske ute i naturen, ut och springer, jag vet inte vad du gör. Mm. Tvärtom nästan på arbetet. Många timmar, 7-8 timmar av aktivitet, lite återhämtning. Du gör ju för att du måste tjäna pengar. Ofta många gånger någonting du inte alls vill göra. Ofta ganska låg, måttligt intensivt. Så du har inga konditionsförbättringar. Ofta statiskt, repetitivt. Alltså alla de här karaktäristikerna som du aldrig någonsin skulle ägna dig åt på fritiden gör du på jobbet. Vilket gör att man mer kan tänka sig den här typen av aktivitet bränner ut dig mer än att påverka
det
positivt.
Då blir det helt enkelt att det är ett tungt arbete om du jobbar i vården eller om du jobbar som byggarbetare, för att ta våra enkla exempel här. Liksom så. Det kan vara fysiskt krävande, men det är konstant fysiskt krävande, så du belastar inte aktiviteten.
Precis, och du har inga hälsoeffekter, eller inga, men du har mindre hälsoeffekter eftersom det är en typ av kroppen... Alltså, vi handlar om en balans mellan aktivitet och vila. För den här 70% som sitter för mycket, där är det en negativ balans av att de sitter för mycket och rör sig för lite. Här är precis tvärtom. Här belastar du kroppen för mycket med för lite vila. Och så kommer man som pekpinne, men du måste ju träna mer. Nej, men ska du lägga efter 40 timmars arbetsvecka på fötterna, ska du träna ett par timmar till? Det är ju bara hål i huvudet. Det belastar ju kroppen ännu mer. Så att, hur får man ihop den här ekvationen? Då blir ju problemet också, men jag tränar ju på jobbet, tänker ju de som har de här aktiva jobben. Men vi kanske måste tänka om lite där. Så att,
Vad borde man göra då? Borde man då ha rehab på jobbet?
Ja, alltså man har ju testat lite olika sätt. Ett har man testat på att lägga mer fysisk aktivitet på de här. Och då... Ja, man kan få vissa förbättringar. Och jag ska bara nämna en sak. Att det här är ju en forskning som är lite i cylindra. Nu börjar man grotta ner i mekanismer. Bland annat har man sett, precis som du säger, att man går ju konstant med den här typen av aktivitet. Och när man har hängt på folk blodtrycksmätare så ser man att de hela tiden går lite med lite högt blodtryck under sin arbetsdag. Och det fortsätter under kvällen, under natten. Och direkt ringer en klocka, för gemene man blodtryck är ju bra och högt hela tiden. Liksom, så, här. Så det kan ju vara en av mekanismerna. Kroppen hela tiden är under konstant stress. Liksom. Är det bra för oss den här?
Och finns det alltså koppling mellan blodtryck och stress?
Ja, det finns det också. Men just att blodtrycket hos de som går med lite tyngre jobb, det här som jag precis pratar om, att det finns faktiskt kanske en mekanism. Att det inte bara är så att, utan man letar ju alltid, vad är kopplingen mellan mer ohälsa och det här? Så att det är lite spännande. Så då är det så här, men ska vi belasta kroppen ännu mer? Nej, det skulle ju ingen vanligt funtad människa vilja liksom rekommendera. Så att det man har grottat lite nu nere i Danmark, innan här så pratade du och jag om Danmark som ett bra exempel, där är de faktiskt ganska kluriga, för där har de funderat på det här. De har tagit fasta i någonting som de kallar för The Goldilocks Principle, alltså sagan om guld, vad heter hon?
Guldlock.
Så just right, alltså hon ska ju ha rätt stol och rätt säng och rätt gröt. Samma sak där. Hur kan vi se till att jobbet blir just right for you? Det är ju en större apparat än att peka på individen och säga nu ska du göra bättre, utan hur ska vi se till att det är? Och det, tanken de försöker göra, det är att göra den fysiska aktiviteten på jobbet för de här som har det mer aktivt, likt den typen av fysisk aktivitet vi har på fritiden. Det vill säga mer återhämtning, mindre liksom perioder av att vi går flera timmar, att du kanske ibland får upp en lite mer hög puls under arbetet, att du har mindre repetitivitet. Alla de här sakerna som gör att vi kan faktiskt se till att de här timmarna på arbetet blir hälsosamt. Eller att du får tillräckligt mycket återhämtning under din arbetsdag så att du kanske orkar träna. Den typen av liksom variation. Men det är såklart, då krävs det ju både arbetsgivare, arbetstagare etc. etc. för att det ska funka. Så det är en större apparat, men ingenting är quick fix. Så jag tror att där någonstans ligger man och... Det finns ju exempel på företag i Sverige som också jobbar med arbetsrotation och liknande. Så att det är ingenting supernytt, men hur kan man strukturerat jobba med det helt enkelt?
Jag tycker ofta att man... pratar om sån här sorts forskning om vardagsgrejer, att det slår mig gång på gång att vi vet ju så oerhört lite. Nej. Tänker, det här borde bli en färdig forskning för det här laget.
Det är just den här hälsoklyftan. Om vi går tillbaka till vad det här handlar om, så är den största utmaningen vi står nu inför, skulle jag säga, gällande koppling hälsa, livsstil, hållbarhet, det är ju hälsogapet. Vi har ju ett stort hälsogap och det har ju ökat, skulle jag säga. Tittar man på livslängd inom olika socioekonomiska grupper så fortsätter den ju öka hos de som har medel- och hög socioekonomi, men planar av och till och med dippa lite hos de som har låg socioekonomi i den gruppen. Så gapet ökar ju, och hur ska det här se ut i framtiden? Vem kommer vi att vilja prioritera att rädda med medicin eller med sjukvård eller liknande när det bara blir mer och mer belastning? Ja, det kommer bli ytterligare hälsoklyftorna, om vi inte kan jobba på något sätt preventivt och fokusera på den här gruppen.
Och så säg mig hur mycket du tjänar och jag ska säga mig hur du mår.
Ja, ungefär så. Men det är ju så här kopplat till, och det handlar ju inte om lathet eller dumhet eller någonting, utan det handlar ju om möjligheter. Manövreringsutrymme att leva hälsosamt och göra hälsosamma val. Det är lätt att fokusera på din egen hälsa om du har ett bra jobb, barnen mår bra, allt är bra, då är det ju lätt att men du går ut och tränar här. Men sliter du med ekonomin, har du, jag menar, vad det än är, du är inte så här, åh, nu ska jag gå ut och springa en halvtimme här. Nej, det händer ju inte, utan det är så mycket mer komplext.
Och det kan nog alla känna igen sig som också har känt att man befunnit sig under stress under en längre period, eller att det har varit lite tajt, eller man har varit lite orolig. Det blir det där, den klassiska liksom, att hjärnan eller vårt sinne har ju viss bandbredd. Och om man är orolig för någonting, liksom, man kanske har fått någon närstående som har cancerdiagnos eller kanske, alltså, det tar så mycket bandbredd att det lilla som är kvar blir bara ihopklämt.
Ja, men det finns ju ingen fokus på det. Och det är ju en annan sak som är väldigt viktig. Vi mäter gärna allting i blodtryck och i hjärtinfarktsrisk och jag vet inte någonting. Och det känns ju, det är långt fram någonstans. Men alltså upplevandet och måendet och stress och liknande, det går ganska fort alltså. Då pratar vi om några veckor så har vi liksom, mår vi ganska dåligt. Vi upplever oss mer stressade. Alltså, små saker. Och det kan vi ofta inte mäta. Det kan jag bara berätta om. Liksom. Men så vill gärna läkaren mäta ett blodtryck, ett midjemått. Ja, det är på ganska mycket längre sikt. Men just de här bitarna av att det kan ske ganska snabbt att man upplever sig må ganska dåligt. Eller mer stressad, eller sova dåligt, eller etc.
Precis, på plussidan så mitt BMI är kanon. På minussidan, jag känner mig värdelös.
Ja, exakt.
Men det måste vara lite frustrerande att forska inom det om du hela tiden har ett sånt där odefinierat mål av osäkerhet som är den här stressen.
Ja, det är väl ifs and buts hela tiden, och att man hela tiden försöker navigera, och det svåra är ju att man är en mardröm för rubriksättare, för de vill ju ha dem, ska man prata om någon forskning eller någonting som är nytt, så vill de ju ha en utropstecken efter att det här är, sitter ni och röka.
Jag tror generellt ska man ju aldrig tänka på rubriksättare eller ens ta del av den sortens publikationer. Men det är intressant, alltså, jag vet att du också nyligen jobbat med en annan studie, ni tittar på kausaliteten mellan minskad kondition och allhanda sjukdomar. Vad är liksom partysammanfattningen av den?
Ja, det är väl att det är svårt att uttala sig om kausalitet när vi egentligen tittar på större grupper. Vi måste in med lite andra typer av studiedesigner. Men vad vi... Styrkan med de här stora, det här är återigen massa 100 000 människor vi har tittat på, följt dem sen i register med den här fina svenska kopplingen vi kan göra med personnummer och se hur gick det för dem sen då. Så att styrkan är ju att det är många människor och att vi kan liksom hitta en trend i det hela. Sen så är det återigen generellt, vi kan inte säga att just du kommer att drabbas av en hjärtinfarkt bara för att du råkar ha en låg kondition. Men sannolikheten är större om du har en låg kondition att du drabbas av en hjärtinfarkt än om du inte har en låg kondition. Det var väl ungefär konklusionen. Och där kunde vi se också återigen att det var vissa grupper som hade en högre risk. Man till exempel. Det vet vi. Gruppen män får sin hjärtinfarkt ungefär 10 år tidigare än kvinnan till exempel. Och i det här fallet så såg vi ganska intressant. En viss del är ju kopplat till liksom könshormoner. Östrogenet är ju skyddande fram till menopaus till exempel. Och sen minskar ju gruppen. Och sen har vi ju, finns ju också såna här typer av... Vad säger man? Samhälleliga fenomen kopplat till att man tror att män kanske söker vård tidigare än kvinnor, blir mer tagna på allvar etc. också. Att det kan vara att det uppmärksammas tidigare. Det börjar minska lite nu. Generellt sett har män lite, inte sämre hälsostatus skulle jag säga, men det är mer vanligt kanske att en man har lite högre blodtryck, lite rundare om magen. Alltså det finns ju också den typen av aspekter av riskfaktorpanorama som gör det, men en del är kopplat till östrogenet.
Och den psykosociala aspekten har vi också redan med i allmänhet har färre vänner och det avtar.
Som en väldigt viktig faktor i det här sammanhanget. Liksom. Men det roliga var det som också fick lite uppmärksamhet, det var ju när man såg då till exempel att unga män med dålig kondition hade ungefär samma absoluta risk för hjärtinfarkt som äldre kvinnor med god kondition. Alltså, tänker man ålder, gammal, oj nej, men då får vi hjärtinfarkt imorgon. Men då såg vi liksom samma risk. Äldre kvinnor med relativt god kondition hade samma risk som unga män med dålig kondition. Det var lite intressant tycker jag, liksom risknivåerna. Då blev det en bild där, en ung man och en äldre kvinna aktiv och samma risk. Och tänkte man, men äldre?
Ja, det blev ju väldigt tydligt att hur lite vi vet. Alltså där är att sambanden är mycket mer komplexa än vi har anat. Och...
Ja, och det som är den stora liksom, elefanten i rummen skulle jag säga, men det är det väl inte, för det är väl någonting man inte vill prata om. Men det som är svårigheten, det är ju det jag nämnde lite före, vilka föräldrar man valt. Alltså genetiken är ju så otroligt påverkande och man hittar ju delad genetisk variation till exempel mellan risk för hjärtinfarkt och nivå av kondition. Det vill säga så att har du en viss genuppsättning så har du både en lägre risk för att få hjärtinfarkt men du har också en bättre möjlighet att öka din kondition. Så är det generna som bestämmer att du inte drabbas av...
Är det typ hjärtstorlek vi pratar om nu?
Ja, men det kan vara kopplat till olika saker. Det kan beroende på typ av hur lätt du har att bilda åderförkalkning i kärlek. Det finns ju massa olika typer av vägar i det här fallet. Ja. Men då är det frågan, om du går tillbaka då, vi kanske hittar ett skensamband och säger att hög kondition är kopplat till låg hjärtkärlrisk. Okej. Eller är det bara att man har bra gener som både gör att man råkar ha hög kondition och låg kärlrisk? Och den här kopplingen, den finns inte. Men hur ska vi mäta det här med gener? Alltså, hur ska vi mäta den kopplingen i stora studier när vi inte har den datan? Nej, vi kan alltid bara skriva i limitation. Vi vet ingenting om genetisk variation, men vi antar att det finns däremellan.
Det är intressant. Jag har tänkt på det. Jag har väldigt låg vilopuls. Och det har min far också. Men i alla sådana tester så frågar jag, du är väldigt aktiv. Man bara, nej det är jag inte. Jag bara råkar ha liksom en puls som Gunde Svan.
Ja, men precis.
Alltså det är väldigt så...
Och en annan sak är också intressant. Jag menar, även socioekonomi i livet är ju starkt kopplad. Eller utbildningsnivå är ju starkt kopplad till gener. Det vill säga koppling till att
vilken typ av kausalitet och korrelation.
Ja, nej men precis, och typ koppling till hur beteendet till exempel en sak, våra gener bestämmer delvis vår muskelfibersammansättning. Så har du mycket typ 1-fibrer som de kallas, det vill säga de långsamma, tänk en smal tunn maratonlöpare. Vad kommer du som barn gilla att göra? Ja, du kommer ju gilla att göra uthållighetssaker och hålla på och träna och tycka att du är duktig på det och så. Är du däremot en person som får mycket typ 2-fibrer, alltså de tänkte den starka muskelbyggaren.
Anja Persson typ.
Ja, men då kommer du liksom inte vara den som springer först i det där skolloppet och du kommer bara vara dålig jag var och då kommer du kanske inte tycka att det är roligt. Nej. Så då betyder beteendet kommer ju styras delvis av hur vår kropp är byggd till exempel.
Så att, och så kan du då ha till då tur att du hittar en sport som faktiskt passar dig svinbra.
Exakt. Så att, det är mycket där. Så att, det blir ju lite frustrerande. Vi behöver ju alltid, jag tror att du är ganska mycket inne på det, vad vi som försöker forska inom det här och översätta det till någon form av kunskap står inför. Att man ofta, men vi vet ju redan att det är bra att röra på sig, men det är... Om vi vill komma ner till någonting som vi vill ha kalla för personalized medicine och någonting där vi ska kunna hjälpa dig som individ, så måste vi veta mycket mer om komplexiteten än att bara rör på det är bra för dig. Och så.
För du... Ja, men precis, för frågan om liksom, jag är elitidrottare och allt är ju liksom förvånat mig. Jag inser nu att det säger någonting om hur liksom fast vi är i det.
Mm.
Okej. Låg liksom vilopuls är lika med antagligen bra kondition vad de säger då. Istället för bara titta på killen.
Nej men exakt. Och det är ju som sagt som du säger, vad är kausaliteten eller är det ett samband i det här
fallet? Så då är inte frågan om du har hört föräldrarna i livet och vad dog de av. Det kan vara en väldigt bra indikation.
Väldigt bra indikation, absolut. Ofta har man ju sån här en enkel fråga i en enkät om man vill fånga ökad genetisk predisposition för att drabbas av hjärtinfarkt är att man har, någon i närheten har dött innan 60 års ålder i den sjukdomen till exempel. Det är en så här klassisk fråga. Har man rapporterat att någon har dött innan 60 års ålder så brukar man tänka att man kanske själv har en högre risk att faktiskt drabbas av det senare i livet.
Nu är det 60 som är...
I det här fallet, du skulle kunna säga 55 eller 65, men man säger att det är lite för tidigt att dö av det. Om du dör innan 60 års ålder så är det lite för tidigt. Det kanske är något annat som låg bakom än att det var naturligt. För återigen, vi har ju naturlig åderförkalkning och försämring av våra hjärta och kärl, så det ökar ju ganska drastiskt med ålder. Vi blir ju äldre, något ska vi dö om någon gång. Liksom, men fick din mamma hjärtinfarkt när hon var 102 så kanske det var liksom...
dags.
Det var dags på något sätt, även fast det låter väldigt krasst. Men när det är så att...
Det där alla är ju var så här, glada för det.
Ja, precis. Men inte så att jag huggit i sten 60, men det är så här. Så jag säger, på något sätt att man försöker fånga genetisk... Alltså att man skulle vara mer prone, eller vad man kallar det, vad man kallar det på svenska, för att få... hjärtinfarkt, så är det en typ av
predisponibla. Men det är ju roligt. Jag tänkte på, jag träffade diplomaten Sverker Åström som väntar familjen i ens slutskede. Han var så jävla trött på att leva.
Var det så?
Han gnällde på sina föräldrar för de heter honom för bra igen. Nu är jag är helt färdig. Nu kan jag dö.
Kan du bara släppa mig?
Han hade ju såklart för sinne för drastisk humor och så. Men det var väl så roligt att höra just det. Jag kan fatta att man är liksom, för ofta hör vi om det andra hos
ska man leva så länge som möjligt? Och
De enskilt starkaste faktorerna för att minska risken för att bli sjuk och ha god hälsa och leva långt vid. Är det då? Det är regelbunden fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet då?
Det beror lite på skulle jag säga. Har man är man lite rund om magen, har ett högt blodtryck, lite dålig blodsocker, rör sig inte övrigt. Då kan den här vardagliga aktiviteten som inte alls behöver vara jättepulshöjande utan promenaden här ute var ganska bra för dig. Redan det kan vara en bra start liksom. Men kan du få in mer aktivitet som egentligen får upp pulsen lite så är det ju ännu bättre för dem som inte rör sig speciellt mycket. Men vi står alltid och brottar mellan alltså effekt. Vi kan berätta vad som är den bästa effekten. Men sen har vi ju det som jag tror vi kommer lyfta snart, genomförandet. Hur får vi folk att göra det här? För det är ju väldigt mycket annat som pockar på än att vi faktiskt planerar vårt liv efter att röra på oss.
Ja, men så är det verkligen. Men också det att bara liksom, du pratar lite om att man har kanske lite för rund om magen. Gäller det både kvinnor och
absolut
män? För vi binder ju mer bukfett och kvinnor binder väl också mer fett i brösten?
Ja, och runt rumpa och lår. Så man brukar tala om den manliga fettman som mer äppelfettma, det vill säga den som sitter runt magen. Mer.
Ja, det är kul mage. Ja. Ölmage.
Och kvinnorna är mer päronlik kan man säga, att man är lite smalare upp och så kommer ju höfterna. Det är ju den biologiska liksom, förberedelsen för att kunna bära och föda barn, liksom, den typen. Så att det är de två naturliga typerna av fettfördelningar, naturliga. Men det är mer och mer vanligt nu för tiden när man faktiskt ser kvinnor med lite rundare mage, om man säger så. Det vill säga att, med kul mage också, men det är mer liksom, ovanligt.
Och det borde komma, då är det fasen efteråt egentligen.
Ja, men precis. Så det är ju mer tecken på ohälsosamt levande skulle jag säga. Att man har en kul mage som kvinna också.
Så. Intensitet har vi pratat om och liksom det där med också någonting, det var någonting som du väl skrivit som jag läste om som handlar om att det var mer så här passiva transportmedel än vi hade innan. Liksom.
Ja, det är ju en av de här anledningarna eller en av de orsakerna till att vi kanske idag rör oss med just den här bakgrundsaktiviteten eller där vi faktiskt tänker att, jag tror att man tänker att träning när man påverkar sin kondition, det gör vi ju bara när vi byter om till träningskläder och står framför någon som leder oss så att vi rör på kroppen på ett visst sätt. Men många gånger tar man trappan upp eller har man lite bråttom till ett möte eller cyklar man eller går man med barnen snabbt eller någonting. Du får såna här typer av duster av pulshöjande aktiviteter som faktiskt kan påverka din kondition och din hälsa. Nu har man börjat titta på i större studier något som kallas för VILPA. Alltså man ska alltid hitta på nya. Men alltså Very High Intensity Leisure Physical Activity. Alltså det vill säga duster av 1 till 2 minuter av högintensiv aktivitet i vardagen som inte är planerad. Utan du, shit, här går bussen, jag springer. Och så får du 35-40 sekunder av boost. Det är såklart att det kommer ha en positiv effekt. Precis lika mycket som du sitter på en cykel och gör en all-out sprint i 45 sekunder på en spinningpass. Liksom. Alltså, eller träningsstudie eller någonting. Så att den typen. Och så kopplar man det till, absolut, för kroppen...
Det är som en pulsvariation i vardagen.
Ja, exakt. Och den har vi ju tappat till exempel med att vi inte aktivt transporterar oss eller att vi alltid ska åka bil överallt eller... inte hämta barnen gående, utan vi sladdar in med bilen liksom snabbt och plockar upp dem för vi inte har tid att göra det andra.
Och då tänker jag också på liksom, alltså, varför vi inte rör oss mer, men vi börjar liksom med dig. Jag förstår, du har ju liksom myror i brallan uppenbarligen och gamla fotbollsspelare och liksom massor med allsvenska matcher och landskamper och grejer. Liksom. Vad är dina knep för att röra på sig? Är det att cykla överallt eller vad får du vid det?
Ja, alltså med, som mitt liv ser ut nu då, så absolut. Jag cyklar ju till mig, jag älskar min tur fram och tillbaka till jobbet hemifrån. Liksom. Mm. Lyssna med en öra på nyheterna och sen någon podd, någon annan. Jag lyssnar bara på en podd. Jag ska börja lyssna på den här podden nu, jag lovar. Men jag lyssnar på fotbollspodd. Jag är helt såld på en fotbollspodd. Det är det jag lyssnar på.
Men om man har gjort 150 allsvenska matcher kanske man får lyssna på det.
Nej, men så det är min grej, att få in det på det sättet i det vardagen. Det vill säga, hur funkar det för mig? Jag hade inte haft tid att cykla. Det blir ungefär 1,5 timme om dagen. 45 minuter in och 45 minuter tillbaka. Mm. Och jag hade inte fått in det i mitt livspussel. Alltid, om jag inte hade gjort på det sättet.
Och intressant också att du kombinerar två vanor där. Du kombinerar med liksom att fylla på med nyheter och så rör du dig samtidigt.
Exakt. Liksom. Och röra mig. För mig är det kanon. Och jag bor en del lite utan, så jag får i alla fall hälften i lite mer naturmiljö. Det, för mig är det min grej. Och andra grannar som tittar på mig när det är snö, jag cyklar här åt om. Så här, men gud, hur orkar jag? Men det här är min, det är mitt fönster. Så här mår jag bra. Så att mitt största råd är ju verkligen att visst, ta inspiration av personer runt omkring dig. Men du måste hitta vad som är din grej. För annars kommer det ju bli det klassiska liksom, gymkortet i byrålådan i februari. För att det var inte din grej, helt enkelt. Så jag brukar alltid, bara för att summera det här, om du undrar vad är liksom dina tips. Så brukar jag summera, så ofta kommer ju folk och säger så här, men hur ska jag få min arbetsgrupp eller min skola att röra sig mer? Eller hur ska jag få mig själv och mina barn att röra med mig? Då brukar jag säga, ja, det är svårt. Jag är forskare, jag kommer säga att det beror på. Det hela här programmet har ju handlat att det beror på. Men däremot... Man ska
det är inga rubriker här. Inte.
Nej, precis. Tråkmåns liksom, punkt. Jag brukar säga så, om man ändå ska försöka, jag förstår att man vill göra någonting, så brukar man säga att det finns två stycken saker som du ändå ska överväga. Du ska liksom överväga yttre faktorer först. Okej, vill du cykla till jobbet så är det ju ganska viktigt att du har en bra cykel så att det blir kul. Mm. Att det finns en cykelväg. Mm. Att när du kommer fram, att du kan låsa in cykeln någonstans. Att du kan duscha, byta. Alltså, alla de här strukturella faktorerna till exempel. Mm. Vill du gå någonstans så ska det kanske finnas en säker gångväg. Mm. Tar du USA till exempel, alla som har varit där är ju helt livsfarligt att gå längs gatukanterna. Eller bor du i glesbygden så är det ganska svårt att kanske cykla på ett säkert sätt, för det finns inte de här fina. Så alla de här yttre faktorerna, det är en sak. Hur får du det att funka? Sen är den andra delen, den inre motivationen. För det spelar liksom ingen roll hur många fina yttre faktorer vi har. Det kommer att falla om du varken tycker att det är roligt eller någonting som du är, som blir inspirerad av. Det kommer bara falla platt. Mm. Så vad motiverar dig? Vad får du liksom... Och ofta det som motiverar oss, det är saker som vi säger att, känner att vi är ganska duktiga på. Det är saker som vi ofta gör i grupp tillsammans med andra. Ofta blir man motiverad av det, lite så här socialt tryck. Och att vi tycker att det liksom finns en eget val. Inte någon som säger så här, nu ska du börja cykla till jobbet. För det har jag läst här i en forskningsrapport, att det är bra att du cyklar till jobbet. Nej, men jag vill inte göra det. Jag vill göra det här istället. Mm. Ja, men gör det. Mm. Jag hade en dam som ringde mig och sa, men jag läste det här, ni skrev här. Jag går ju ute med hunden 45 minuter varje kväll i skogen. Jag älskar det, men ska jag köpa gymkort istället och springa på bandet? Bara, nej. Nej, 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 stopp, stopp, stopp. Nej, det är jättebra det du gör. Fortsätt så liksom. Så, så att folk fastnar i det här... budskapet som sänds av många kommersiella aktörer. Kom hit till oss, träna på det här träningsinstitutet, för då blir du smal och lycklig och framgångsrik och allting sånt. Mm. Och det funkar för en del, för de tycker att det är motiverande att gå dit och liksom, wow. Mm. Men du måste inte dit.
Så för mig har varit att jag, det här man pratar om det som habit stacking, alltså tar liksom någonting som gör någonting annat, att när jag stängde av all sån feedback, jag tycker jättemycket om data, lätt in sådär själv, men att då liksom att jag stängde av feedbacken så jag inte får det från liksom runkeeper.
You have one mind. Alltså de... Och vissa blir jättemotiverade och tycker det, wow vad kul, ja, nej, jag ser exakt hur jag har sprungit och då vill jag nästa gång göra.
Alltså får man massa onödigt skit liksom, och så, då, så jag stängde av det och har, mäter ju allt men har inte det som feedback. Nej. Så lyssnar jag på poddar, lyssnar på ljudbok eller något liksom.
Kanon.
Och då funkar det bra, eller när barnen var liksom mindre och tillät mig att följa med när de skulle träna. Alltså. Mm. När de tränar, tränar jag. Mm. För det är så kul är det inte att titta på barn som spelar fotboll. Nej. Men
alltså, då?
Det var liksom, ja, nu får jag inte en ens.
Nej, okej.
Men liksom, jag får komma och hämta och lämna det ungefär. Mm. Liksom, då får jag säga. Men just den kombinera, aha, tror jag också en sån där grej. Nu ska jag träna.
Och vad är det i grund och botten då? Ja, det är tiden. Det inte hör till det.
Ja, och så blir det någonting annat. Liksom. Mm. Och då blir det, alltså, kanske är det just tiden att man säger, ja, men här använder jag den här tiden att bara stå och frysa är meningslöst. Utan då kan jag ställa
precis. Liksom... För när vi frågar folk i större studier, varför tränar du inte? Då är det brist på tid, så är den absolut vanliga anledningen. Och det är därför vi ofta, när vi sitter och pratar nu, hur kan du kombinera att vara aktiv om du känner att du inte har tid, när du ändå ska göra något annat? När du ändå skulle stå där och frysa? Eller när du ändå ska ta dig till jobbet? Eller när du ändå ska ha ett möte? Mm. Kunde vi inte ha tagit det gående sen sväng runt Kungsträdgården här nere eller någonting? Ja. Ja, absolut. Om vi inte måste sitta och notera, då gör vi det.
Mm, men precis. Också apropå liksom gymkort och sånt, det är väl också det där med att varför inte röra på sig, är väl också att många tror att träning då kostar pengar.
Exakt, det är den andra anledningen. Det är för dyrt. Och det är återigen att man via sociala medier eller via andra annonser eller via vänner och bekanta hör att du måste ju komma till det här träningsinstitutet och göra på det här sättet med den här utrustningen eller den här fina cykeln för att det ska vara träning på riktigt. Liksom, så här. Men som sagt, kroppen... Alltså egentligen den bryr sig inte om hur och var och när du gör utan att det blir av helt enkelt. Mm. Det är det som är grejen. Och jag menar, egen aktivitet ute i den svenska naturen. Gratis, enkelt, du behöver inte byta om du vill, du kan promenera etc. Men det är inte lika hett, det är inte lika snyggt att visa upp på sin kanske ännu. Men jag tror att det börjar komma åt det hållet. Jag tror folk tycker att det är lite lyxigt att faktiskt göra mycket saker åt det hållet. Och
ska hatten av till alla svenska städer som bygger ut gym.
Verkligen. Det är välbesökt.
Det är välbesökt och liksom enkelt och som sagt...
Vi har, men framförallt på idrottsplatser. Jag var med i min lokala lilla klubb där. Så skickade vi in ett medborgarförslag till kommunen och fick igenom att bygga ett utegym bredvid fotbollsplanen och vid badplatsen och så. Så det är fantastiskt. Fotbollsföräldrar, de kommer dit och så tränar de ju medan barnen tränar på planen. Kanon!
Ja, jättebra liksom. Vad är liksom det som får att röra på oss mer? Vad är, liksom, är det här med att man upplever att man inte är, man skapar sin tid eller minst man kan göra det? Man, träning kostar pengar, men liksom, du nämnde innan någonting om att se sig själv som den sportiga typen eller inte.
Det är också det, absolut en annan sak. Och jag menar, jag är inte den sportiga typen, alltså vill jag inte byta om. Kanske var det när jag var liten där så hade jag inte rätt förutsättningar för att vinna eller loppet eller springa. Någon skrattade åt mig när jag försökte göra någonting så känner man, nej men gud, det där vill inte jag utsätta mig för igen. Så det är också samma sak där, den här vardagsaktiviteten som man ibland försöker slå ett slag för de som inte rör sig i övrigt. Den tar ju bort många av de här. Som sagt, du kan göra det när du ändå ska göra annat. Du behöver inte byta om och se fånig ut eller vad du känner att du inte vill utsätta dig för det. Det behöver inte kosta någonting. Och många gånger är det inte speciellt riskfyllt heller. Det är inte så att du gör en supersprint och drar baksidan eller att du får liksom andnöd. Eller jag vet inte vad. Du kan uppleva att det är en risk med att röra på sig. För 10 år sedan så startade vi något som kallas för lotsmottagning uppe på skolan där jag låter studenter, precis som du kan gå till frisörhögskolan eller till, om det finns vad det heter, en naprapathögskolan så få hjälp av studenter med ryggen eller klippare och så. Så var det en primärvårdsläkare som sa, men du, jag har folk, jag vill hjälpa en fysioaktivitet, kan jag inte skicka upp dem till dig? Och så bara, nej, inte till mig, men våra studenter är ju kanon. Så vi startade en studentmottagning. Och där har vi ju många exempel där folk kommer och säger att mitt hjärta börjar slå. Liksom. Ja, det är ju helt naturligt. Alltså, vet, man har inte upplevt det där tidigare. Så bara att bli liksom hjälpt i det där och upplevelsen av vad läskigt att mitt hjärta slår snabbare och jag börjar få annöd. Jo, men det handlar om att du kanske inte är sjuk utan du faktiskt rör på dig mer. Nej, men det kan man skratta åt. Men många är väldigt oerfarna i det där och kanske inte aldrig tränat. Hur ska det kännas? Ska man ha ont i kroppen efter träningsverk? Liksom? Bara den lilla grejen är ju... Och den själva vardagsaktiviteten behöver ju inte alltid leda till att det blir så jäkla tufft för kroppen helt enkelt.
Det är väl jättebra att stanna där. Men då har jag med alltid min fråga om 3 böcker som inspirerar dig eller påverkar dig. Är det, du sitter och läser massa forskningsrapporter, är det som inspirerar dig? Eller?
Ja, det är det. Och hjärnan blir ju ganska trött på slutet. Jag har jättemånga spännande böcker hemma. Men det brukar landa i... Jag älskar att läsa såna här olika typer av historietidningar. Det gillar jag. Så det finns olika typer som mamma och pappa prenumererar på alla så jag får stora buntar. Så där älskar jag att ligga och läsa på kvällarna. Allt mellan himmel och jord. Sen är det mycket deckare. Kepler har ju fastnat i totalt. Hela Kepler-serien är ju jättebra. Och sen är det faktiskt, när du ställde frågan så tänkte jag, finns det någon bok som har liksom följt med mig under livet? Och då finns det någon, jag vet inte författare, men Momo och tidstjuvarna är ju en sån här klassiker. Som egentligen är väldigt aktuell fortfarande. Det är ganska spännande. Jag tror att jag läste den första gången när jag var 10 bast eller någonting tillsammans med mamma. Och jag tycker, då var den aktuell och den är ju mer än någonsin aktuell nu med många olika inslag. Så att jag tycker den är superspännande.
Och det blir också en ganska bra poäng med att göra vad som passar en.
Liksom. Mm. Precis, precis.
Tack snälla för att du delar med dig av ditt perspektiv. Mm.
Tack!
Du hörde Elin Ekblom Bak som är lektor på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och nu undrar jag om du har någon vän som du vet sitter stilla lite mycket och kanske borde behöva lyssna på det här. Använd då dela-knappen här i appen för att skicka till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Och gillar du vad du hört kan också passa på att ge podden 5 stjärnor betyg via Apple Podcast eller Spotify, för det hjälper faktiskt ännu fler att hitta den här. Och det tar bara 10 sekunder för det. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen är som vanligt gjord av Straydog Studios. Nästa gång får du lära någonting annat då vi ger perspektiv på ännu ett aktuellt ämne. Vi hörs då.